Välkomna damer och herrar till Drama och Intriger.
Christian och Doris, good morning.
Good morning, good morning. How are you?
Very good, thank you. And you?
Very good, thank you. Snart är det jul, kära vänner. Mm. Idag när vi då spelar in det här så är det då måndag den 12 december. Och hur många dagar blir det kvar till julafton? 10?
Det vet inte jag.
10, 12. 12 dagar till julafton.
Ja, det har gått jättefort verkligen.
Hela året har gått galet fort och vi är då inne på vårt 16:e avsnitt, Doris. Mm.
Det är ju amazing grace alltså.
Jag tror det 16:e kan till och med vara 17.
Ja, någonting.
Men vilket som så är det som så att vi har laddat upp med 8 stycken helt sjuka historier. Så jag tänker vi tar och kör igång.
Råkade förstöra min pojkvän. Jag är en kvinna på 27 år som har totalt haft sönder min pojkvän på 29 år. Vi har varit ett par i ungefär 7 månader och det har varit de 7 bästa månaderna i mitt liv. Vi bråkar sällan och har haft det riktigt bra tillsammans. Folk brukar ju säga att man vet att man har träffat den rätta. Och jag förstår vad de menar. Jag kan inte tänka mig ett liv utan min andra halva. Alltid när vi umgås eller spenderar natten tillsammans är det alltid i mitt hus. Jag har egentligen aldrig tänkt på det tidigare förrän förra månaden då jag blev lite misstänksam när jag släppte av honom i sin lägenhet. Jag stannade bilen utanför hans hyreshus och han ville inte att jag skulle följa med honom upp till dörren. Han menade att det räckte med att jag släppte av honom på parkeringen. Jag skojade lite och låtsades kliva ur bilen jag också. Då såg jag att hans humör totalt förändrades och att han blev tjurig. Jag skojade ju bara, men jag förstod att han menade allvar, så jag stannade helt enkelt kvar i bilen. Sen gick han. Och efter det har vi inte pratat så mycket mer om det. Jag frågade mina vänner angående detta och de alla tror att det kan vara som så att han är otrogen och kanske lever dubbelliv. Desto mer jag tänker på det så verkar alla bitarna falla på plats. Jag har aldrig fått se hans lägenhet. Han blir antingen irriterad eller börjar prata om något annat när jag tar upp ämnet. Sen får han ibland samtal från någon som heter Kim och han går alltid iväg när han får de här samtalen. Nu på efterhand så har jag tänkt på att även kvinnor kan ju heta Kim. Häromdagen var jag ihärdig när jag släppte av honom och säg. Jag ville minsann följa med upp. När han vägrade låta mig följa med upp så nämnde jag mina aningar och vad jag trodde han höll på med. Då blev han helt tyst en stund. Efter ett tags tystnad sa han åt mig att följa med upp om jag så gärna vill se lägenheten. När vi öppnade hans ytterdörr blev jag helt chockad. Det enda som fanns i hans lägenhet var en upplåsbar madrass. Och lite kläder här och där. Visst, han hade en spis och ugn och tvättmaskin och sådana där hushållsredskap som är standard i en lägenhet. Men utöver det, inga som helst möbler eller saker, förutom sin säng. När min pojkvän såg min min började han förklara om sin traumatiska barndom och uppväxt. Den där Kim är förresten hans handledare i Anonyma Alkoholister. Ni skulle bara hört sättet han berättade om allt det hemska som skett i hans liv. Hur han blivit sexuellt utnyttjad som liten, misshandlad, svulten och så vidare. Som i sin tur ledde till ett alkoholmissbruk som sen ledde till ett drogmissbruk. Han har varit helt nykter nu i 2 år men har fortfarande inte fått ordning på sin lägenhet. När han berättade allt det här så började jag själv gråta och ville egentligen bara trösta honom. Han fortsatte berätta om sin barndom och när han började berätta om åren som tonåring, då bröt jag ihop. Och då bad han mig gå. När jag var på väg ut så hörde jag honom gråta. Och först då förstod jag att jag fuckat upp. Jag fuckade upp riktigt ordentligt. Och jag vet inte vad jag ska göra.
Nej.
Stackars honom.
Stackars pojkvännen. Han hade det väl tufft och skämdes antagligen att visa sin lägenhet. Liksom. Ja. Han hade ingenting. Men hon var ihärdig och trodde att han hade en affär med Kim. Men Kim var hans handledare. Eller så här.
Ja, och han ville ju inte att hon skulle få reda på det här.
Nej. Vad tufft.
Ja, alltså absolut. Men någonstans måste det vara skönt för honom att ha fått det här upp till ytan. För hon fattade ju.
Ja,
alltså,
så här. Hur länge hade de varit ihop i 2 år?
Men, och, nej. Han hade varit nykter i 2 år.
Okay.
Men att jag tänker så här att hon bara liksom så här anklagar honom typ för att vara otrogen.
Alltså, ja,
så.
Fast samtidigt om man har varit ihop ett tag är det inte dags att liksom spill the beans, förklara så att man ändå... Alltså är det ens partner så borde man ändå vara ärlig med sitt förflutna.
Fast det är inte lätt med trauman alltid, vet du.
Nej, men alltså, han har ju inte behövt berätta allt. Men han hade kunnat berätta att ja, men jag har tidigare missbruk liksom, som jag recoverar från. Det är också bra att veta som partner. Så man inte är det på en fest på, ska du ha en vinnare? Ska du ha en vinnare? Kom igen för fan, drick då. Eller så här. Men vet man att den personen har problem, För det är bland det värsta jag vet. Alltså så här, varken jag eller Doris dricker alkohol. Och det värsta jag vet är när folk ska tjata. Att liksom, folk inte kan acceptera att man... Nej, man vill inte ha att dricka.
Nej, precis. Alltså det är så här, på fester och så. Och man ska bli hetsad liksom.
Ja.
Jag vill inte ha.
Nej.
Drick själv för fan. Leave Britney alone.
Jag tror alltså, det är ju som så här, de flesta människor har ju liksom skelett i garderoben. Även den här karen hade ju det.
Ja.
Men jag tycker ändå att man borde vara ärlig i sitt förhållande ganska tidigt ändå. Eller, alltså när man, är man ihop så borde det vara bra om den andra partnern vet vad...
Mm, verkligen, verkligen.
Vem hon lever tillsammans med.
Men vad jobbigt för. Men jag tror nog att det här känns som ett fuck up nu, men han kommer nog komma tillbaka när han har gråtit färdigt, tror jag.
Det tror jag med.
Det tror jag. Jag tror
förhoppningsvis
inte.
Blir förhållandet ännu starkare.
Och så kan ju hon säga förlåt, förlåt, ja. Förlåt.
Men kan inte han känna så här att han lever som ett dubbelliv? Alltså så här, han döljer ju halva liksom sitt liv för henne.
Fast inte längre.
Nej, inte längre.
Nej, vad skönt va?
Men fatta ändå att det finns människor där ute som lever dubbelliv. Som den här, vad heter den, Haga-mannen? Nej, vad heter han? Den där våldtäktsmannen som levde dubbelliv.
Ja, oh, så sjukt. Han, familjebarn.
Ja.
Som på nätterna gick ut och våldtog.
Ja.
Den är ju så jävla sjuk.
Den är riktigt sjuk. Han var liksom...
Fru och barn hemma. Skäms för fan.
Fru och barn hemma. Arbetskamrater, allt verkar normalt. Och sen på kvällen så gick han ut och våldtog folk.
Ja.
Ändå att det finns sådana människor där ute som är så sjuka att...
Ja, alltså det är så sanslöst. Och så hade han en dotter själv där hemma. Ja. Liksom. Man bara, wow.
Bara Hagamannen? Eller har jag hittat på Hagamannen?
Nej, jag vet inte vilken av alla jävlar. Men det var, jag vet, någon av dem var det. Ja. I know. Han, fru och barn var lyckligt gift och familjefar. Och åkte varje dag och lämnade barnen på skolan. Och, så, och sen på nätterna var han ett jävla monster.
Ja, den är så sjuk.
Vad gör man som fru om man får reda på en sån sak?
Alltså man blir nog förstörd.
Smickly smack, motherfucker.
Va?
Alltså om jag hade fått reda på typ så här att du gör såna saker. Alltså det är ju så, det går ju inte att tänka så.
Nej, och man är ju också så fördomsfull. Alltså sen, till exempel, jag kommer ihåg själv när jag såg en bild på Hagamannen och tänkte jag, han är bara en tönt. Alltså så här, det ser ut som en tönt.
Mm, jag vet inte om det är Hagamannen.
Nej.
Du ska inte säga för mycket, vet du. Hagamannen kan ju vara han som sköt folk.
Ja.
Som cyklar runt på sin cykel.
Ja, men det är ju det jag säger, att jag är väldigt osäker. Men det var ju någon känt fall här i Sverige där det var någon våldtäktsman.
Något av de svenska fallen.
Ja.
Ja, nej men det är så sjukt, alltså obehagligt.
Och sen bara kunna gå hem och bara, okej, men jag har nyss varit ute och våldtagit någon. Och sen bara gå hem till sin egna barn, lägga sig i sängen och fortsätta sin vardag. Den är så störd.
Ja, den är, man måste nog vara riktigt sjuk för att kunna klara av att göra något sånt.
Verkligen.
Och lägga sig i samma säng som sin fru.
Ja, och sen bara, godnatt.
Okay. Godnatt älskling, puss och kram, love you.
Vart har du varit? Ja, jag har varit ute och fixat lite. Alltså så här, nej, obehagligt.
Min man började bete sig konstigt när min syster sa att hon var gravid. Det känns som att jag håller på att bli galen här. För några dagar sedan var jag och min man på middag hos mina föräldrar. Allting gick riktigt bra och vi skrattade och hade kul medan vi njöt av middagen. När det var dags för efterrätten så annonserade min syster ut att hon var gravid och ska få barn. Alla i familjen ställde sig upp och blev riktigt glada. Ja, förutom min man som satt kvar tyst vid bordet. Inte ens gratulera min syster. Han bara satt. Stirrade rakt åt hennes håll. Jag frågade min man flera gånger om han mådde bra och han mumlade någonting om att han kände sig lite sjuk. Det tyckte jag var riktigt konstigt och han bokstavligen satt och skrattade och hade roligt för bara några minuter sedan. Bara några minuter senare så började han spy. Och nej, han gick inte iväg på muggen. Han bara spydde rakt ut på bordet över sin fina efterrätt. Allting gick så fort. Han bara satt och skrattade. Min syster sa att han var gravid och han blev tyst i några minuter och sen började han spy rakt över matbordet. What the fuck? Jag hjälpte honom in på muggen och där satt han över holken liksom och stirrade rakt ner. Jag fick inte hjälpa honom eller ens röra honom. Jag fortsatte fråga honom om han var okej, men jag fick inget svar. Resterande i min familj blev lite oroliga och jag sa att det var bäst att jag tog med mig min man hem istället. Väl hemma kollade jag hans blodtryck och temperatur, men allting var normalt. Förutom att han fortfarande inte sa ett ord. Hela vägen hem satt han där i passagerarstolen helt knäpptyst. Kort efter det här så gick han och la sig och vi pratade inte mer om det den dagen. Men dagen efter så har jag duschen igång klockan 05.30. Jag smyger upp för att kolla till honom men hör redan vid toalettdörren att han sitter i duschen och gråter. Jag sliter upp dörren och frågar om han var okej, men fick fortfarande inget svar förutom att han behövde vara själv några minuter. Då tappar jag mitt tålamod och frågar vad i helvete han håller på med. Då svarar han att han bara känner sig lite överväldigad. Överväldigad över vad? Det är väldigt olikt min man och ingenting han har gjort innan. Han är inte personen som brukar bli stressad av jobb eller något annat. Hans sinne är fan vanligtvis lika hårt som Stålmannens. Efter en stund kom han ut, tog på sig och vägrade prata mer om det. Jag fattar ingenting. Det här är så olikt honom att göra. Jag kan inte låta bli att tänka på att detta triggades när min syster sa att hon var gravid. Det är lite konstigt att allting började då, kan jag tycka, eller? Det som gör att jag mår ännu sämre är att min syster en gång sa att min man var exakt hennes typ av kar och att hon hoppades hitta någon som är exakt som honom. Min syster har förresten en pojkvän, men jag kan fortfarande inte skaka av mig situationen och känslan. Någonting känns verkligen fel. Vad ska jag göra?
Alltså, du ska säga att jag misstänker att du jappar min syster och att du har gjort henne på smällen.
Det ligger lite ugglor i mossen.
Det ligger i den där jävla garderoben.
Ja, någonting är ju helt klart skumt.
Fatta om han har gjort hennes syster gravid. Oh. Det är ju därför garanterat.
Alltså det,
varför skulle han annars spy?
Ja, och så som man hör i historien så allting pekar ju mot att tyvärr så har ju då din man antagligen haft en affär med
din syster. Grattis.
Och det är antagligen din mans barn i hennes vajay.
Mage. OMG alltså.
Herregud.
Ja, vad ska du göra? Ja, du ska... Ja, du måste ju fatta själv liksom vad fan det är frågan om. Så att då är det bara att du säger det bara.
Men om karen är helt tyst, men testa att gå andra vägen då och snacka med syran.
Ja, men syran verkade ju jättelycklig att hon var gravid. Hon lär väl inte uppa något?
Nej, men hon kanske kan avslöja. Erkänna.
Ja,
kanske inte
men
lika
den där jävla karen hade ju kastat ut med huvudet för alltså.
Jag förstår inte det här med folk som är otrogna.
Hemskt.
Det är hemskt.
Ja, men alltså göra din syster gravid.
Ja. Ja, men alltså den är riktigt hemskt.
Göra min syster gravid. Are you fucking insane?
Ja, jag har inte gjort din syster
Nej,
gravid.
Nej, men alltså på riktigt. Vad finns det för jävla karar där ute?
Det finns karar för allt. Kvinnor med för den delen.
Ja, men att göra ens syster gravid. Fine, var otrogen med någon jävla annan tjomme. Men för fan, min syster ger du fan i. Det är min familj.
Jag har inte rört din syster Doris.
Nej, men alltså,
hon
fattar
står,
du?
Hon står här och spänner ögonen i mig. Alltså. Jag bara sitter här.
Alltså, ens syster.
Ja, jättehemskt.
Alltså så här, nej. Det går inte, det är svårt för mig. Inte min syster alltså.
Ja, nej.
Jag har bara syskon också. Typ och en brorsa.
Systrar.
Systrar och en brorsa.
Ja.
Vad sa jag? Syskon?
Syskon.
Systrar och en bror.
Ja. Nej, men alltså vad jobbigt läge. Alltså få veta att, ja men, alltså det ska ju splittra väldigt mycket. Eller det splittrar ju väldigt mycket.
Ja, om hon nu får fan, veta hela att familjen ju.
Ja, om hon nu får veta att hennes kar har varit med hennes syster. Ja visst, hon kommer dumpa karen, men hon kommer också behöva dumpa systern. Alltså som har gjort det där sveket mot henne liksom.
Ja, för fan. Uff, tänk om Simon hade gjort mig på smällen.
Usch.
Tänk om.
Jävla lillebror.
Eller hur? Men tänk tanken. Alltså så sjukt.
Ja, alltså.
Den är ju, jag hade ju, alltså jag, det är ju så nära en själv. Ja. Alltså, det hade ju blivit mord på bygget alltså.
Ja, det är svårt att föreställa sig också. Men det finns ju sån här historier där ute där det är liksom helt sjuka historier.
Ja,
men
vilket jobbigt läge. Obehaglig.
Alltså grejen är att han blir ju väldigt, väldigt konstig där. Ja, av en anledning. Ja, lägger ihop ett plus ett.
Och går hem och lägger sig och går upp klockan fan, 5:30 på morgonen i duschen och tjuter. Ja. Alltså så här, bitch please.
Lägger ihop ett och ett. Någonting står inte rätt till där.
Ja, men hon är ju också så här, kan jag tycka. Jag hade ju fattat redan där och då. När han började spy. Han satt och garva innan och så säger hon att hon är gravid och börjar han bete sig konstigt.
Ja.
Då hade jag direkt vet så här, fattat. Ja. Hon här jäveln verkar vara lite trög ändå. Alltså så här,
hon kanske inte vill tro att det är sant.
Nej,
men ta tjuren i hornen och hör du, nu är det så här, exakt. Jag misstänker det här. Är det sant?
Mm.
Nej, det är inte sant. Nej,
det var bra, för vi kommer göra ett faderskapstest. Jag kommer tvinga min syster att faderskapstest och kommer fram då.
Ja.
När ungen är här. Bara så du vet.
Värsta Sherlock Holmes.
Absolut alltså. Sanningen ska fram, din lille jävel.
Vi var faktiskt med om ett sånt fall förra veckan. Kommer du ihåg det? Sherlock Holmes. Vi lekte detektiver.
Ja, fy fan, vi är bäst på det.
Det är
vi är bäst på det.
Ja, Jason har en dyr Louis Vuitton-väska som vi unnar honom. Visst, kanske var väldigt korkat av oss att köpa en väska för typ 4-8.
Fast egentligen inte, men det är dumt av honom att ta den med sig till fritidsgården.
Men det var liksom så här, alltså Jason, det var det enda han önskade sig och det var det enda han fick liksom.
Mm.
Men han tog med sig sin Louis Vuitton-väska till fritidsgården. Han har gjort det många gånger innan, det funkar bra.
Mm.
Men just den här gången så hade han sin Louis Vuitton-väska inuti sin ryggsäck som någon rotade i. Och någon stal hans...
Någon som gick i sjuan och Jason går i fyran.
Ja.
Ja.
Så någon hade då stulit Jasons väska. Han kom hem, märkte den när han var hemma. Vart ju såklart ledsen.
Mm.
Och Jasons kompis bara, men tyvärr Jason, det är bye-bye till den väskan.
Ja, hans kompis hade ju sagt till honom, Jason, du behöver inte skit i det nu. Så här, för Jason var ju som sagt jätteledsen. Och då hade Jason bara svarat sin kompis, fast du känner inte min mamma och pappa.
Nej, så
nej, det gjorde han ju inte.
Jag sitter ner och redigerar vid datorn.
Jag kommer ner vansinnig.
Doris kommer ner och bara, det är en snubbe vid det här namnet som de har sett att han har haft väskan, bla 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 bla. Han måste berätta för mig. Jag bara, okej, let's begin.
Ja, let's begin.
Och så började vi kolla Instagram, vi började kolla Snap, vi började ta reda på vem är vem. Ja. Och så fick vi reda på att det var en snubbe som hade tagit väskan, antagligen stulit den ur Jasons väska.
Ja.
Och sen så hade han sålt den vidare till någon annan.
Han lagt ut på Snapchat, vems väska är det här?
Ja, precis.
Ah,
och så hade någon annan nappat. Så jag gjorde som så att jag tog reda på den här killen hette.
Mm.
Jag åkte hem till hans adress.
Mm.
Jag knackade på och snackade med hans storebrorsa. Sen fick jag veta att den här killen var nere på fritidsgården fortfarande.
Mm.
Så jag åkte ner till fritidsgården. Jag snackade med den här ungdomen. Han spilled the beans. Han har gett väskan vidare till en annan kille.
Fucking glued sin bro, man.
Så den här snubben golade då. Jag fick reda på den nyas namn. Okej, jag har ett nytt namn jag måste researcha. För den här snubben vet jag har väskan. Snackade med fritidsledarna. Jag fattar inte varför de gjorde det här. Men de bara, okej, men det var det här. Jag fick ju alla namn till hans föräldrars telefonnummer.
Ja, men om det händer någonting sånt, jag tror att de måste spill the beans då. Ja, jag tror att de måste det.
Ja, så jag fick då tag på hans båda föräldrars nummer, båda föräldrars adresser. Okej, men jag åker dit. Alltså jag är så här, varken jag eller Doris är konflikträdda av oss.
Nej.
Och när det är väl dags, men snå inte våra grejer.
Alltså, jag får aldrig följa med.
Nej, alltså för grejen är att om Doris skulle följa med, då skulle jag komma hem själv, för Doris skulle åka i finkan.
Nej.
Jo, det är sant.
Nej.
Jo.
Nej.
När det kommer till och
nej,
så här,
men jag kanske säger elaka saker.
Ja, impulskontroll.
Ja.
Det existerar inte ibland när Doris
blir arg. Jag
blir
så arg.
Ja. Så hon kan liksom säga saker, spelar ingen roll om det är en ungdom eller om det är ett barn, om Doris blir tillräckligt arg så finns det ingenting som kan hindra henne från att säga liksom korkade saker.
Nej, det är så är det, men sånt där är det värsta jag vet. Jävla klåpare.
Nej, så där i alla fall Doris, du stannar hemma.
Ja.
Och jag åkte iväg till fritidsgården, jag fick reda på allting.
Mm.
Tog reda på hans föräldrars nummer, började ringa alla nummer, ingen svar på någon.
Okej.
Skulle åka vara på väg till en av adresserna som även är i det området vi bor i, liksom det var en fritidsgård i vårt område.
Mm.
Så jag åker iväg och på väg dit så ringer ett samtal. Och det var hans mamma.
Mm.
Jag förklarar läget.
Klåparns morsa.
Ja, jag förklarar läget. Och morsan bara, okej, jag ringer tillbaka snart. Och så åkte jag hem så länge. Sen ringde morsan. Och det visade sig att den här unga även har ju då tagit Jesus väska.
Mm.
Och hon ber så mycket om ursäkt.
Hon skämdes något fruktansvärt. Alltså jag tyckte nästan synd om henne så som hon lät i telefon.
Ja.
Alltså hon skämdes så fruktansvärt. Och jag förstår henne, för hade Jason eller någon av mina grabbar eller Kataleja gjort något sånt, jag lovar, alltså jag vet inte vart det är. I don't know. Alltså.
Nej, för grejen var ju det att vi sa redan från början när jag pratade med alla föräldrar, när jag pratade med alla syskon, när vi liksom investigerade, sa vi kommer inte att polisanmäla det här om vi får tillbaka väskan.
Mm.
Men om det går så pass långt att vi inte får tillbaka väskan, då kommer vi polisanmäla.
Och vi vet vem det är, vilka det är som är inblandade.
Ja, och då kommer de åka dit för stöld, alternativt häleri, som har liksom sålt den vidare.
Ja.
Och då sa vi, men vi kan skippa allt det om vi bara får tillbaka väskan.
Mm.
Och så sa vi ju till den här mamman med. Hon förstod ju, bad om ursäkt på sin sons vägnar. Hon sa, han har väskan, han är i stan just nu hos sin pappa. Och du kan åka till adressen och hämta väskan.
Mm.
Det var bra. Så jag åkte dit och hämtade väskan. Träffade den här killen och sa liksom att gör inte om det här. Hoppas du lärt en läxa. Liksom. Mm. Den här gången hade du tur.
Mm.
Och han bad om ursäkt och kom med en massa undanflykter om att han trodde det var sin kompis väska. Och ja.
Ja,
men jag bara, men jag är inte dum. Men gör inte om det liksom.
Ja.
Och vi fick tillbaka väskan.
Ja, alltså, vi är fel personer att snå av. Alltså.
Ja. Ja, men verkligen.
Don't fucking klåpa inte av oss. Nu tar reda på vem du är.
Nu ska man kanske inte säga så.
We will find you and we will kill you.
Lite så är det ju faktiskt.
Jag älskar de filmerna.
Taken.
We will find you. Ja, men jag älskar farbron i Taken.
Alltså, jag älskar ju ettan, men sen bara spårar det ju. Alltså,
hela jävla släkten blir fan kidnappade.
I nästa avsnitt blir hunden Daughtry kidnappad.
Ja.
Vad kommer han göra? I will find you.
And
I will kill you. Nej, men ja, snå inte våra saker. Alltså, så här.
Men snå inte någon saker. Alltså, det är så jävla... Alltså, fan, är det mungjävlar? De är inte uppfostrade.
Ja, nej, tydligen inte.
Alltså, så här, för Jason, alltså, det vet jag när han kom hem. Han bara så här, nu fick ju han känna hur det känns att något dyrt försvinner ifrån honom. Och då, han var ju skitledsen.
Ja.
Och så sa jag, men nu fattar jag att så här vill ju inte du att någon annan ska känna sig. Nej, jag kommer aldrig stjäla något ifrån någon.
Nej.
Han vet ju hur det kändes.
Och sen är det ju också så här ungdomar, alltså så här, det är ju vad ska man säga, det kan finnas ungdomar eller barn, människor överhuvudtaget tillfälligt gör tjuven.
Ja, men alltså, det är fortfarande så, här, alltså, ja,
det, så jävla sjukt. Det är fortfarande fel, men om någon ser att det är väldigt enkelt och väldigt tobb att ta något, så kan ju i stort sett vem som helst gjort. Och det är ju väldigt i situationen utan att tänka sig.
Ja, men fast det vet man, jag hittar ju en 500 på marken, så tar jag den. It's mine. Finders keepers.
Ja, det är lite som man tänker. Fast samtidigt ligger den 500-ringen på frita receptionsdisken, ska du kanske inte ta den.
Liksom. Exakt, det beror på var den ligger. Liksom. Ja. Exakt.
Men varken jag eller Dora är ju konflikträdda. Jag tror ganska många där ute har förstått det. Ja, alltså, så här, vi är ju inte rädda för situations.
Absolut inte. Nej.
Men ja, det slutade lyckligt.
Ja.
Och återigen till historien. Alltså den där karn, han har ju en affär, haft en affär med din syster. I'm sorry to say.
Ja, det är bara att du drop the beans. Liksom. Säg vad som det är.
Du kommer få en systerdotter eller systerson, men du kommer även få en plastbarn. Alltså.
Grattis! Nej, men det är ju hemskt. Men du behöver säga det till henne bara. Så
ja,
får du ju se.
Ta tjuren i hornen.
Gör det och så gör du faderskapstesten. Hej då.
Lämnade min nyförlösta fru på BB då jag vet att barnet inte är mitt. Jag ska försöka hålla den här historien lite kort och jag och polarna ska ut. Vi ska supa skallen i bitar. För ungefär 6 månader sedan fick jag veta att min flickvän varit otrogen och att barnet hon bär i sin mage inte är mitt. Min flickvän var i 3:e månaden när jag fick veta det här. En snubbe vid namn Rickard kom fram till mig på jobbet och frågade om jag var Saras pojkvän. Jag sa att ja, det är jag. Vad vill du? Han förklarade att han var ledsen, men att han har legat med henne. Han sa att han inte hade någon aning om liksom att hon hade en pojkvän. Ja, det var ingenting hon hade nämnt för honom, vilket jag för övrigt inte tror på. Klart han visste att hon hade en pojkvän. Helt ärligt blev jag lite chockad och ville inte riktigt tro på det. Då drog han upp sin telefon och började visa bevis, meddelanden som de har skrivit till varandra. Jag såg klart och tydligt att det var min flickvän Snapchat och att skrivstilen var exakt på prick som min flickvän brukar skriva. Sättet att formulera sig liksom. Jag fick veta att hon varit otrogen i över 1 år med en annan man. När hon fick veta att hon var gravid så kom hon och Rickard överens om att låta barnet vara mitt. På det sättet skulle hon inte förlora sitt perfekta liv och Rickard skulle inte behöva ta hand om en bebis. Hela situationen med min flickväns graviditet var konstig då jag och min flickvän har försökt hur länge som helst att skaffa barn. Sen, helt plötsligt, blir hon gravid bara sådär. Rickard har tänkt på det länge och han blev nyligen kristen. Han sa att han inte kunde leva i en lögn där hans egna barn inte vet vem han är. Jag svarade att jag skulle höra av mig men att han inte skulle avslöja till min flickvän att jag sagt något. Jag har haft väldigt lång tid att tänka på det och kom till slut fram till att den bästa hämnden jag kunde göra liksom var att avslöja allting när hon precis var född. Då är hon som svagast. Jag besparar er detaljerna, men hon fick verkar och bebisen blev född. Direkt efter att barnet pluppat ut så togs bebisen iväg för att få en hälsokontroll utförd på sig. Det som egentligen skulle ha varit en vacker stund när jag håller i min bebis var istället den mest hjärtskärande ögonblick jag varit med om i mitt liv. Bara att veta att barnet inte var mitt verkligen skar djupa sår i mitt hjärta. När läkarna sitter igen min flickvän och hon börjar känna sig bekväm börjar jag packa ihop mina prylar. Hon frågar vart jag ska, jag berättar allting för henne. Jag säger att jag vet att jag inte är pappan. Hon kan spela chockad om hon vill men att jag vet allting. Och jag säger åter att hon kan ju be Rickard komma. Han blir säkert glad över att få skriva under föräldraskapet. Sen gick jag därifrån och min mobil har gått varm sen dess. Hon till och med skriver sms just nu när jag sitter här och berättar den här historien. Det har även gått så långt att hennes syster, morsa och farsa har försökt ringa mig flera gånger. Det har gått några månader men jag tror ändå jag är tillfreds. Jag får inte glömma att det inte var jag som gjorde fel. Det var inte jag som var otrogen. Det var jag som skulle få leva i lögnen. Trots det så måste jag erkänna att mitt hjärta är krossat. Men vad fan, nu kan jag inte skriva mer. Nu ska jag ut och supa skallen i bitar tillsammans med några polare. Se.
Här kan jag tala om att innan du hissar flaggan i topp va, så ta reda på om det, här, om det verkligen är Rickard som är pappan till ungen. Alltså, innan du bara djup.
Ja, men vilket det, som...
Nej, men låt säga att hon har legat med båda.
Ja.
Ja, vem fan är pappan då? Han kan ju inte veta for a fact att, han, att det där barnet inte är
han
hans.
Han kan inte veta for a fact, men han berättar också att de har ju testat och försökt hur länge som helst. Och sen helt plötsligt, tjillivippen!
Ja, men fast så där kan det ju vara för vissa. Alltså det kan ju vara så för vissa att de helt plötsligt blir gravida. Jag tycker att det är ett faderskapstest här. Över på sin plats.
Ja, alltså det hade ju nog inte skadat. För då hade han ju fått det svart på vitt 100%.
Eftersom att han ändå kände sig hjärtkrossad att barnet inte var hans. Men det kanske är hans.
Men och samtidigt får han ju inte ta... Alltså det är ju ett barn. Det är inte barnets fel. Det är ju inte barnet som bett om det här.
Nej.
Så det du säger ligger lite sanning i. Alltså det, du har rätt. För att om han nu bara hoppar till slutsatsen att det inte är hans.
Mm.
Och så kanske det är hans.
Mm. Det kan mycket väl vara hans.
Men jag kan ju absolut förstå att han inte vill leva mer med den där bitchen som har liksom varit otrogen i över ett års tid. Alltså,
nej,
det kan
det,
jag
där förstår jag ju. Men fortfarande så är det ju ett barn i bilden.
Ja.
Don't fucking leave.
Nej.
Förrän du vet 100.
Ja, men precis.
För har du satt ett barn till världen, förstår du, då är det du som tar ditt ansvar.
Det blir underhåll på det där.
Det blir det. Kaching!
Men vad är det med folk att hålla på så här? Vad är det med människor?
Ja.
Fan, om du, jag kan säga så här från mitt hjärta nu. Nu talar jag för mina personliga åsikter här. Om du är i ett förhållande där du känner att du vill vara otrogen.
Mm.
Det betyder att du är inte lycklig i ditt förhållande. Alltså då är det
gör
liksom,
slut.
Ja, men gör slut. Bespara alla den här liksom hjärtekrossen.
Ja.
Gör slut och sen kan du ligga med vem du vill, hur mycket du vill.
Mm. Men jag tycker i alla fall den här pappan istället, han ska fixa faderskapstest och ta reda på om barnet är hans.
Ja.
Sen kan han ju ut och supa skallen i bitar om han vill.
Ja. Ja, det har du faktiskt rätt i.
Ja, det tycker jag.
Du fick mig att ändra min historia, för jag ansåg ju att han gjorde rätt här i början. Det måste jag säga.
Ja, nej, det tycker jag ju inte att han gjorde.
Nej.
Inte när det är ett barn i bilden.
Nej, man kan sköta det snyggare.
Ja, det kan man.
Ta ett faderskapstest.
Gör det nu.
Jag förbjuder min flickvän att använda min köksutrustning. Jag ska hålla det så kort som möjligt. Problemet började för ungefär 2 år sedan när min flickvän flyttade in hos mig. Jag är en tidigare professionell kock som har en passion för matlagning. Genom åren har jag lyckats samla på mig riktigt mycket köksutrustning i form av speciella japanska kockknivar, sous-vide-maskiner, gasbrännare, kastruller, matberedare av högsta klass och så vidare och så vidare. Jag tror ni förstår. Riktigt bra köksutrustning som man skulle kunna hitta in i ett Michelin-kök. Väldigt dyra saker. Skulle någon av dessa saker gå sönder så skulle det inte gå att ersätta det, för att det är otroligt dyra men även väldigt ovanliga. Därav så är alla dessa saker som mina små bebisar som jag älskar något enormt. Precis som man inte skulle tappa en bebis i marken så kör man inte min kockkniv i diskmaskinen. You get the point. Mycket av saken jag samlat på mig har jag haft i över 10 år, men eftersom jag är så försiktig med mina saker så håller de fortfarande toppkvalitet än idag, 10 år senare. I mitt kök så har jag även massa billiga pannor och annan köksutrustning som jag kallar för skitprodukter, men som jag ändå kan använda om jag ska göra något enkelt eller om jag har någon vid min sida till hjälp i matlagningen som jag inte litar på. När min flickvän flyttade in frågade hon om jag inte kastat ut alla skitprodukter, då jag har mycket bättre saker att använda. Jag förklarade att dessa saker har jag utifall att någon jag inte litar på i mitt kök skulle laga mat. När hon bott hos mig några månader började jag hitta bucklor i mina kastruller. Små hack i mina knivar och repor i mina stekpannor. Det här gjorde att jag började observera min flickvän när hon lagade mat. Då såg jag att hon började skära kött med en av mina japanska knivar. Det som gjorde mig arg var inte att hon använde den. Det som gjorde mig arg var att hon skar rakt på diskbänken i rostfritt stål. Jag såg genast åt henne att ta fram en skärbräda. Jag fortsatte observera henne och såg att hon häller ut iskallt vatten i mina kastruller för att kyla ner dem fort. Hon använde diskmedel i mina gjutjärnspannor och listan fortsätter. Den långa hjärtskärande listan. Jag har sagt till henne flera gånger hur hon ska ta hand om mina dyrgripar och att försöka att inte förstöra dem. Men varenda gång jag säger åt henne så blir hon arg. Förra veckan kom jag hem och såg att min 5 liters gjutjärnspanna var fylld med vatten och diskmedel. Det är en av mina favoritpannor och jag har använt den på rätt sätt i 15 år så att den ska ge precis rätt smak. Och allt blev numera förstört. Jag flippade ut och sa till min flickvän att hon inte längre får använda min dyra utrustning. Jag tog fram mina skitprodukter och sa till att om hon vill laga mat i mitt kök så är de här produkterna hon har att använda. Hon tyckte att jag överreagerade, men jag vägrade vika mig. Jag började tröttna på att behöva slipa om mina knivar var och varannan dag och att jag måste kasta kastruller som har använts inom generationer bara för att en enda människa inte vet hur man ska använda dem. Hon påminde mig om att jag en gång sa att mina skitprodukter var till för folk jag inte litar på i mitt kök och att det då betyder att jag inte litar på henne. Men jo, jag litar på henne, men fan inte i mitt kök. Så nu behöver jag veta era åsikter här. Har jag gjort fel som förbjudit henne att använda min köksutrustning?
Nej. Ja och nej.
Nej,
ja det och nej. Jo.
Nej, köksutrustning är skitdyrt. Alltså om han är en professionell kock. Alltså snälla, rara, gode gud. Absolut inte. Kan hon inte använda dem som man ska, så don't touch my stuff, bitch.
Ja, men, och lite så är det ju också. Alltså, så jag kan förstå att hon vill absolut laga mat, men om det är som så att du absolut... Hon inte får använda dem.
Nej, lägg undan dem då. I en jävla garderob eller vart du vill ha.
Ett kassaskåp.
Ja, typ.
Eller liksom laga maten.
Vapenskåp.
Laga maten själv.
Ja, så kan man ju också göra.
Så blir det på ditt sätt.
Ja, exakt. Lite så. Ja, men absolut. Men samtidigt så är det ju så här. Jag fattar grejen. Jag fattar honom. Han är en kock.
Ja.
Han har jättedyra kinesiska kniv och sånt. Kostar ju jättedyrt.
Ja,
alltså.
Uja.
3 000 för en kniv.
Och svårt att få tag på med. Det är liksom inte vem som helst. Man kan inte gå in på Ikea och gå och köpa alltså så här Michelin-utrustning. Alltså riktig good shit liksom.
Ja, precis. Så att jag förstår saken. Jag förstår grejen. Men då får ju han kanske lägga undan dem.
Ja, och han har ju sagt också att han har försökt lära henne genom åren nu i 2 år eller vad. Att liksom hur hon ska göra och hur hon inte ska göra. Men det verkar ju inte gå in.
Nej.
Men samtidigt så måste ju han nog i sådana fall förklara mer för henne vad det är för någonting och värdet på allting.
Mm.
Att så här, du kan inte skära med min japanska på rostfritt stål. Som, alltså du förstör äggen på min kniv.
Mm.
Alltså det är knas.
Ja, verkligen.
Så får man laga mat själv. Och på tal om matlagning kommer jag att tänka på en sak nu.
Uh-huh.
Kommer du ihåg vår första lägenhet vi hade tillsammans? Det här var back in the days när du lagade köttfärssås till mig.
Va?
Du vägrar erkänna att. Och jag tyckte köttfärssåsen smakade så himla konstigt.
Nej, det var väl ute på landet i alla fall, va?
Nej, det var i Himmelstalund.
Var det?
Ja, vår första lägenhet.
Ja.
Det här tog ändå några år innan jag fick veta.
Ja, men det var så äckligt var det.
Det var riktigt äckligt, men det sa du inte då. Du åt och låtsades inte veta om att det var äckligt.
Det var jätteäckligt.
Men kan inte du ta och berätta?
Gör det du. Det är du som vill avslöja. Jag är fan bra på att laga mat.
Du är riktigt
bra.
Men
då var jag inte jättebra.
Nej, jo, du var bra då med. Men du bara fick för att experimentera och det var inte bra. Så vägrade du erkänna vad du hade gjort.
Ja.
Dalan skulle då göra spaghetti med köttfärssås som hon då alltid brukar göra. Och det brukar vara riktigt gott.
Mm.
99 gånger av 100. Men den här gången så... Alltid när Doris lagar spaghetti med köttfärssås brukar hon ha i bearnaisesåspulver för att göra den lite tjockare typ.
Nej, det brukar jag ju inte göra utan det är få gånger jag har gjort det. Men jag har testat det.
Ja, du har testat.
För min syster, hon sa att det var gott.
Ja, och det vart gott.
Och det är gott.
Men den här gången var bearnaisesåsen slut.
Ja, och då hade jag en gammal sparrissoppa. En pulversparrissoppa i skåpet. Så tänkte jag, vad fan skit, jag testar. Ja, det är lite sparris. Ja. Ja, det var så jävla äckligt var det.
Ja, och jag bara, alltså det smakar konstigt. Har du gjort något? Nej.
Jag bara, var det gott? Jo. Du vågar inte säga något.
Ja, jag drog in med allting ändå, men det var ju något som var fel. Så frågade jag efteråt, bara liksom, vad, gjorde du något? Nej. Det var först några år senare du började garva. Det var ju då.
Ja, det är ju sparrispulver.
Som var gammalt, typ, och legat sig längst bak i skåpet.
Ja,
liksom.
Ja, nej, det var inget gott.
Nej, det var inget gott.
Jätteäckligt. Don't do that, children.
Don't. Men återigen till historien då. Alltså, jag förstår honom.
Mm. Alltså, ja, men det gör jag, absolut.
Han får ju ta och förklara för sin tjej där att antingen så skärper du dig, fan, sluta.
Sluta?
Eller
vad gör du?
Lägg av!
Sluta! Sämsta svenska skräckfilmen.
Ja, det var Johannes Brosk.
Ja.
Ja.
Vad gör du? Sluta! Ja, zombiefilmen, svensk zombiefilm.
Hette det inte Snö eller något sånt där?
Nej, jag vet inte vad den hette, men det var en svensk zombiefilm med Johannes Brosk. Ja. Nej,
alltså, kommer en zombie, han ser någon bli uppäten av en zombie. Och liksom så här, allting, alltså ursäkta mig, jag kan förstå här, det är svårt att göra skräckfilm på svenska.
Ja, men det är för att det låter så barnsligt, låter så töntigt.
Ja, men jag vet ju själv, bara vi ska lägga ut produkter i våran webbshop, ska man döpa allt med svenska namn så låter det skittöntigt. Ja. Medan tar man amerikanska namn så låter det mycket bättre, tycker jag i alla fall.
Ja, det låter mer så här att man vill ha ett mer liksom.
Ja, och så var det liksom i den här filmen, det var då en kille som blev uppäten av en zombie. Och då
en zombie,
då Johannes...
jag checkar ju på hans polare liksom.
Ja, och då kommer då Johannes och liksom, vad fan gör du?
Sluta! Skriker han där till zombien. Ja. Gör du? Sluta!
Det låter ju så mesigt när det är på
svenska.
Du
och jag kollade på den där. Du och jag var kollade på den var asgar. Alltså, vi var, what the fuck var vi just tittade på?
Det går inte att ta det på allvar. Alltså.
Det var så jävla töntigt.
Är det lite så? Svenska låter ju inte så häftigt. Alltså, det är häftigare på liksom, i amerikanska.
Ja,
what the fuck are you doing, man?
Get the fuck off him! Wow.
Exakt. Vad fan gör du? Sluta!
Är det så man ska reagera om man ser någon bli öppet av en zombie?
Jag hade ju bara så här, hej då, I'm out.
Ja, men åter till historien. Du gör rätt, my brother. Ja,
gör rätt, du gör rätt, förbjudna.
Ja, bort med alla Michelin-produkter, fram med skitprodukterna, det kan hon gott ha.
Ja.
Min syster kräver mig på halva företaget. I juli 2020 startade jag ett aktiebolag. Typ 8 månader senare så anställde jag min äldre syster för att hjälpa till lite med det administrativa. Min syster hade nyligen fått barn och hade inte planerat att börja jobba men behövde lite extra cash. Så hon frågade om jag behövde lite hjälp med firman och jag sa ja. Hennes arbetssysslor bestod av att svara på mejl, organisera dokument och kontakta lite företag för att sälja in våra produkter. Säljdelen ledde aldrig till några sälj dock. Hon arbetade 5-8 timmar i veckan och jag betalade 250 kronor i timmen för hennes arbete. Det var fortfarande jag som skapade produkterna till våra kunder. Jag fick svara på alla följdfrågor som kom på mejlen efter att min syster svarat kunderna första gången, sköta redovisning och sociala medier och även hemsidan. Ett år in i företagandet så bestämde vi att rebranda företaget lite. Vi anställde en snubbe som hjälpte oss att göra en ny logo och jag behövde en ny hemsida. Några månader innan vi gjorde vår rebrand frågade hon om hon kunde få någonting i skrift. Ungefär ett anställningskontrakt. Och hon visade även intresse av att även äga en del av företaget. Jag sa att vi absolut kan fixa ett kontrakt och att jag ska tänka lite angående att ge bort lite aktier i firman. 3 månader senare så föreslog jag att vi kan dela 70-30. 70% ägande till mig och 30% till henne. Det vägrade hon och sa att hon ville äga allting 50-50. Jag förklarade att jag inte är bekväm med 50-50, men att det högsta jag kan är att jag får 51 och hon 49. Hon svarade vad är meningen med att äga ett företag om jag ändå kommer att kunna göra som jag vill och ta det slutgiltiga besluten ändå. Jag sa återigen att jag ska tänka på det, och 2 månader innan vår rebrand så pratade jag med min man angående att låta min syster få 50% av företaget, bara för att hon skulle hålla käften sen. Då sa min man att jag skulle ta och skriva en lista med allting jag gjort för företaget och hur mycket av mina egna pengar som jag har investerat. Sen gör jag en exakt likadan lista fast med saker som min syster bidragit med. Jag slog ihop all den extra tiden och pengarna som jag har lagt på firman och slog ut det i en summa som jag presenterade för min syster. Jag skulle alltså ge min syster 10% av företaget och sen kan hon få köpa aktier hela vägen upp till 49. Min syster flippade såklart och menade att jag hade lurat henne och att hon var med och byggt upp företaget. Min syster vägrar nog att prata med mig och det har splittrat vår släkt. Vad ska jag göra?
Man ska inte jobba med släkt överhuvudtaget, så att det är vad du ska göra. Inte jobba med din släkt.
Alltså det är ju väldigt svårt, och jag arbetar med familj när det kommer med pengar och allting
man
sånt.
Man ska inte göra det, förstör.
Den här killen har ju då, eller killen eller tjejen kanske det till och med var. Mm. Har ju då liksom startat ett företag, tagit lite hjälp av sin syster. Och systern nu vill ha halva företaget.
Jag glömde.
Det beror helt på. Alltså så här, har de byggt upp den tillsammans? Alltså, nu kan man ju bara utgå ifrån själva historien och faktan vi har i historien.
Mm.
Och nu på så som det låter så är det ju liksom den här första personen som har gjort det mesta jobbet. Men den andra hjälpt till lite.
Mm, mm.
Och bara för att man hjälpt till ett företag där hon har fått 250 kronor i timmen och blivit betald.
Mm.
Ger ju inte henne rätt att äga halva företaget.
Aldrig. Nej, 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 nej.
Och sen är det ju som så här, mycket vill ha mer. Hon kunde ju faktiskt fått 49% där.
Mm.
Men började, nej, nej. 50-50 ska det vara, det spelar ingen roll. Ja, men bra, då får du 10% och får köpa det upp till resten. Alltså, hon kunde ju ändå fått 49%.
Men det är för systern vill ju inte att hon ska kunna ta slutgiltigt. Som jag och Christian, vi driver ju ett AB.
Jaha.
Vi har ju 50-50.
Ja.
Du kan inte ta jag kan inte ta beslut utan nej. Dig, du kan inte ta beslut utan mig. Nej. Så allting vi gör måste någon av oss godkänna.
Ja, men precis. Och det tycker jag är bra. Men,
och är det då inte, systern har inte varit med på det här. Alltså så här, visst hon har hjälpt till, men hon har inte varit med i samma mån som andra syran som liksom har startat upp företaget. Ja, då ska precis. Inte hon komma liksom.
Nej, och den här personen som startar upp företaget har också investerat pengar.
Exakt.
Och då är det väl inte mer än rätt att systern också ska investera pengar i sådana fall om hon vill äga lika mycket. Alltså,
precis.
Så här. Det är ofta så, alltså det verkar vara den första systern som startade som är det mer drivande.
Ja, ja, och sen är det ju, det är ju inte, det är, alltså det är aktiekapital, det är ju det är så mycket som man petar in själv.
Ja, ja, alltså driva ett företag är inte lätt någonstans.
Nej, 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 det är ju inte gratis.
Och här tänker jag att jag måste nästan ge en liten stor shoutout till Nyföretagarcentrum som finns i Sverige. Mm. Det här är inget samarbete, vi får ingenting betalt, men att det var det faktiskt där jag lärde mig allting jag kan om företagande. Mm. Jag gick så här, starta eget kurs, man kan gå dit och bolla idéer, kostar ingenting. Och det, alltså, det var där jag lärde mig allting.
Ja.
Och det var riktigt bra, för att sen när det var dags att för oss att starta vårt aktiebolag, så ja, men då visste jag det mesta.
Ja.
Jag hade koll på det mesta, och även om jag kanske får någon ny idé, då kan man gå dit och bolla helt gratis. De ställer bra frågor, alltså så här, motfrågor.
Och de är ärliga med det, där kommer
ja,
inte gå.
Ja, men precis. Och det, de säger saker som din familj kanske inte vill säga till dig.
Ja.
Att så här, ja men hallå, hur tänker du här och här och här? Där ja. Får du liksom en tredje åsikt som inte ja. Curlar dig.
Nej, för det vet jag, för jättemånga år sedan. Då ville ju du starta med att sälja när vapes precis hade kommit ut på marknaden. Ja. Det ja. Hade inte riktigt kommit till Sverige än, hade det inte.
Nej.
Utan det var populärt typ som i Kina och sådana
ja.
Grejer.
Ja.
Och då ville ju du börja och sälja sådana. Eller starta upp en sida ja. Där man kunde
ja,
köpa.
Precis. Stay och, smoked, skulle du veta.
Ja, stay smoked, ja. Och sen där i alla fall så pratade du med Fredrik, eller vad han heter. Ja. Hette han Fredrik?
Ja, Fredrik på Nyföretagarcentrum i Finspång var det här.
Ja, och där i alla fall så sa ju han bara, alltså what the fuck man.
Ja, men inte bara det. Alltså, visst, de kan hjälpa dig med idén, men de kan också hjälpa, de har så mycket kontakter.
Mm.
Och det är jättebra, okej, men vi känner den här killen inom Läkemedelsverket. Jag kan kolla med honom, de hjälper dig med så mycket.
Ja,
så att
ja.
Är det som så att du har planer på att kanske starta eget företag, eller så här, du inte vet vart du ska börja, gå Nyföretagarcentrumkursen.
Ja.
Jag gick den för att starta företag och fick veta, alltså jättemycket. Om ja. Redovisning, om allting, hur man startar, hur man börjar, vad man ska tänka på, vad man inte ska göra.
Och där i sin tur kommer du träffa kontakter som du sen kan prata med om du har idéer som Fredrik, ja. Som man, vi har ja. Gått till. Liksom.
Och sen, alltså, vi har, alltså, både jag och Dara har alltid varit väldigt driftiga, alltså företagsamma. Vi hade ju faktiskt väldigt tur. Vi var faktiskt på väg också. Det här kan man berätta det här.
Och då?
Rage Zone.
Ja, det kan vi göra.
Alltså, vi skulle då starta Sveriges första Rage Room.
Mm.
Och det här var ju jättestort i USA.
Ja, det hade inte ens kommit hit än.
Nej, och jag tror absolut på konceptet. Jag tror det hade funkat, men vi hade ändå tur i oturen, för sen kom corona och där hade vi blivit slaktade. För alla så här...
Ja.
Alltså...
Och jag sa ju, jag var ihärdig där, för det kändes inte bra i min mage. Alltså, det kändes inte bra. Du vill ju köra.
Ja, men nej. Alltså det här, nu snackar vi att det här planerar vi kanske ett års tid och leta lokal och kolla
men
upp.
Men det kändes ju inte bra i slutet.
Nej, i slutet ja. Men i början kändes det bra. Alltså, ja. Säg, jo, ni var ombord. Jag kollade med dig och alla var ombord.
Ja.
Men sen mot slutet kändes det inte bra. Så vi hade ju startat ett AB. Vi var allting redo. Det var bara lokal som saknades egentligen.
Och saker.
Och här hade vi liksom problem med att hitta en lokal. Mm. Så, men till slut så hittade vi en lokal. Vi skulle få hyra den, men det var ju fel detaljplan, tror jag det heter. Alltså det var ett industriområde och där fick man inte öppna en sån, och vi kollade ju såklart upp allting för vi vill göra allt by the book.
Oh.
Allt 100% lagligt liksom. Vi vill inte ta några genvägar eller ha något problem senare. Så jag kollade upp där och det var fel detaljplan, tror jag det heter. Och vi hade jättemycket problem. Vi fick gå till kommunen och snacka, men de bara nope, ni får inte starta. Okej, men då får vi avvakta lite, sa vi.
Mm.
Och sen kom coronan.
Ja, oh, fy fan.
Alltså har man liksom ett etablerat eventföretag, då kan man ju överleva om man har kapital och sparat pengar.
Men fatta om vi hade startat upp där. Alltså,
ni startade. Och så kom coronan bara några månader senare och lockdown. Så nej, fy, vilken tur vi hade.
Men nu har ju de någon form av rage room i Stockholm, tror jag.
Ja.
Som är öppnat, men jag tror inte det går inte bra. Alltså.
Nej.
Det är inte det.
Nej.
Det går inte bra. Det är inte många eventcenters det går bra för.
Nej, inte längre.
Nej,
det var ju en boom. Det var ju en boom där med
det var typ trendigt. Ja, men det var så trendigt ett tag.
Lekland
och studsmatter och grejer. Men det är inte, alltså det är redan beprövat, eller vad säger man?
Ja, det är redan mättat.
Ja, mättat som fan.
Det finns så mycket där ute.
Ja, så det gäller ju hela tiden att hitta de här guldkornen alltså.
Ja, och sen är det ju som så att alltså, jag älskar företagande, Dorran med. Och det bästa man kan göra egentligen, om man verkligen vill lyckas, det omger dig med bra personer.
Ja, absolut.
Alltså, det är svårt att göra allting själv. Men har du bra personer i din närhet så kan man lyckas med vad som helst.
Ja.
Och återigen, stor shoutout, Nyföretagarcentrum. Jag tror till och med det finns i hela Sverige.
Mm.
Som sagt, inget samarbete. De vet inte ens om att vi säger det här. Men att jag känner att jag fick gå dit gratis. Jag fick göra allt gratis. Och därav vill jag ge tillbaka nu när vi kan ge tillbaka.
Mm.
Så ta och spana in det, men återigen till historien, nästan glömt vad det handlar om. Just det, systern krävde halva företaget. Bitch, please.
Don't.
Skärp dig.
Jag kan inte vara min flickväns sugar daddy. är en man på 27 år och har en flickvän på 23 år som är otroligt attraktiv och vacker. Min flickvän är omringad av massa nära vänner som även de är otroligt attraktiva och snygga. Denna vänskapskrets tycker om att festa med rika män som de möter. Min flickvän och jag har varit ihop i några år och jag tjänar ändå helt okej från mitt jobb, men jag är inte direkt rik heller. Jag har inte en massa sparkonton med miljoner eller massa fonder och så vidare, men jag har en riktigt bra lön och givmilda bonusar som jag får. Och jag har så pass bra ekonomi att jag betalt av hela vårt hus i ett svep och har inga andra lån. Jag vill kunna spara lite pengar så att jag kan gå i pension relativt ung och kunna njuta av livet. Därför investerar jag mycket av mina pengar, men inte allt. Jag ser verkligen till att njuta av livet nu också. Till exempel så bjuder jag hela familjen på en all inclusive till Jamaica nu lagom till nyår. Min flickvän är svartsjuk på grund av hennes kompisar. De lever lyxliv där de går ut och äter på lyxrestauranger och får fina presenter hela tiden. Hon älskar mig och vi har planer för framtiden, men hon fortsätter nämna alla fina saker hennes kompisar får från sina älskare. Häromdagen fick jag nog och skrek på henne att jag inte har råd att vara hennes sugar daddy. Hon förklarade då att hennes vänner inte alls är så. Jag påpekade att hennes vänner har inga jobb som gör att de kan leva den här livsstilen de lever. De har aldrig gått runt ekonomiskt och de hittar en ny äldre gubbe som kan betala allt de gör. Jag påpekade även att en av hennes vänner kör en ny Tesla värd 1,5 miljoner kronor samtidigt som hon själv arbetar som servitris på en restaurang. Nu menar min flickvän att jag kallar hennes väninnor för sexarbetare och horor, vilket jag inte gör. Typ, fast ja. Nej. Men de får göra som de själva vill. Jag försökte få in i min flickväns huvud att hennes kompisar kan omöjligt ha de sakerna som de har, om det nu inte varit för deras rika, mycket äldre pojkvänner som betalar allt. Ingen av dem har ett så pass välbetalt jobb. Nu tycker min flickvän att jag är ett rövhål som tycker så. Hon frågade om jag tyckte att hon också är en sån tjej, då jag tjänar ungefär 6 gånger mer än vad hon gör. Jag svarar nej, men hennes vänner är såna. Är jag ett rövhål som tycker så?
Det tycker jag inte.
Det är väl lite av så här, alltså det är ju inte ett rövhål. Alltså folk gör ju vad de själva vill i sina liv. Är det som så att dessa tjejer vill träffa äldre karlar? Ja, men gör det. De får bestämma sånt själva.
Ja, gör vad ni vill.
Men är det moraliskt rätt? Det är en annan fråga. Alltså så här, alltså det finns ju människor som träffar väldigt, väldigt mycket äldre människor.
Jag har aldrig fattat grejen alltså.
Pengar?
Ja, men jag vet inte hur många, alltså hur många, sen jag startade Instagram, hur många jävla DMs jag har fått av karar som skriver att de vill bli min, att de vill ha mig som sugar baby. Och så står det att de vill spoila mig och betala mina räkningar och typ att de vill göra allt för mig och det är inget så här sexuellt utan de vill bara umgås typ så här. Vad fan ska jag umgås med dig för? Äckliga jävel, get away from me. Ja men alltså på riktigt.
Hallå, hon har redan sin sugar daddy. Nej, jag skojar.
Ja men alltså på riktigt. Ja, alltså på riktigt.
Men folk skäms inte.
Alltså på riktigt.
Speciellt karar. Alltså jag vet inte, det känns som karar är tametusan värre. När det kommer på att vara på mot vad tjejer är. Jag själv är ju ganska beskonad. Jag får väldigt sällan pussy pics. Jag får väldigt sällan så här. Jag har aldrig fått det.
Men sällan? Alltså, vad fan snackar de?
Men som Dorran till exempel. Hon får dick pics typ i kvarten. Snuskiga karar som bara så här. Jag vill fota dina fötter.
Ja, men jag fick ju ett DM alltså, häromveckan. Som, det var så jävla sjukt. Alltså, jag skickade till Luschen och jag visade ju dig. Ja. Där. Ja, då är det en kille som skriver till mig att jag skulle jättegärna vilja träffa dig. För jag tycker att du är så vacker. Jag är ingen mördare. Det är liksom så här, mördare.
Ja, jag är ingen mördare, om du tror det.
Ja, jag är ingen mördare. Eller creepy. Man bara att du skrev är fucking creepy, man.
Jag är ingen mördare, precis vad mördare skulle sagt.
Ja, men alltså den var så läskig var den. Ja. Varför skulle jag vilja träffa dig?
Ja, men alltså, folk har ingen respekt. Jag förstår inte det. Alltså, så här, säg att jag hade varit singel till exempel. Och jag skulle liksom, jag kanske är på jakt efter någon och vad som helst. Mm. Jag skulle väl aldrig få för mig gå in på någon där man vet att den personen är gift. Och sen liksom stöta på den personen. För det är ju liksom, det är respektlöst mot kvinnan man skriver till. Ja. Men det är även respektlöst mot partnern med.
Alltså, det är så jävla sjukt.
Har inte vissa människor skam i kroppen? Visst, ge komplimanger, absolut. Mm. Men det är ju en sak att ge en komplimang. Bara, shit, fan vad du ser bra ut. Eller mot och bara, sexy
du är. Ja, eller bara att man, en annan människa kan fastna. i, för den här karen har ju skrivit flertal gånger, men han ser ju inte att jag läser.
Nej.
Nej. Och att man då liksom så här har fastnat sådant i en människa som han verkar ha fastnat typ i mig.
Ja.
Och liksom det här, alltså om jag tycker att någon, jag kan tycka att någon är snygg.
Ja.
Alltså inte fan, så går jag väl in och du vet terroriserar den här stackars människan.
Nej, nej.
Alltså så här, alltså varför? Och sen bara så här, jag vill träffa dig för att du är så vacker.
Jaha,
okej. Okay. Så om jag tycker att någon är vacker, är det nödvändigt att jag ska träffa den personen då?
Ja, nej, men alltså, det finns så obehagliga it's människor
stalker,
där ute. Som sagt, alltså så här, jag tror vi karar, i alla fall jag, är väldigt beskonade. Så vi får aldrig sånt där. Medan alltså, Dorran får ju det nästan dagligen. Vad tänker killar, karar?
Det ska ni veta, ni som skickar sånt här till mig. Ni ska ju veta att era kukar, allting visas. Jag visar upp det i våra grupper.
Ja.
Kolla grabbar, kolla vad jag har fått. Det är så pinsamt, för man ser att det är ni. Vi har era namn. Vi har allting. Ja. Så bespara er.
Jag undrar lite, vad tänker killar liksom som skickar iväg som tror de på riktigt att den här tjejen eller kvinnan ska vara, wow, shit, vad nice. Den här killen måste jag skriva till.
Ja, men alltså, vad det tänker killen om man säger, jag skickar en kukbild. Jag skickar på mitt könsorgan. Och så, vad tror de att tjejen ska bara sitta och liksom säga, oh my god, jag måste ha den där.
Ja, men precis. Det händer ju inte liksom.
Ja, men alltså, vad tänker en kille? Jag fattar men kan, inte det.
Det är ju nästan lite som nutidens blottare. Alltså på våran tid,
ja,
när vi var
visst
unga.
Är det.
Ja, men de här personerna gick ju runt och blottade sig för tjejer och höll på.
Ja,
men idag så är de ju på internet och håller på att blotta sig anonymt. Och det som är sjukt är att de kommer undan med det också. Skäms.
Men det mest sjukaste jag har fått skicka till mig, jättemycket dickpics, absolut, men det sjukaste jag någonsin har fått skicka till mig, det är när det, alltså, 15-16-åring står och rycker i baguetten. Liksom.
Ja.
Det är, och jag menar, nu snackar vi ålder som Ricky, min son.
Ja.
Alltså det är såhär, snälla alltså, gode gud.
Till alla er där ute som nu får för sig att skicka snuskiga bilder, det kan vara killar, det kan vara tjejer med, tänk så här, när ni väl skickar iväg de där bilderna, då finns de på internet. Så.
Absolut.
Och har du otur så åker de upp, och om någonting kommer ut på internet, ja, men då stannar det på internet.
Ja, så är det ju.
Och det kan förstöra mycket för en i det resterande liv.
Alltså, och alla ni som har skickat pillar till mig ska ju veta att det är jag inte den enda som har sett era pillar. Vi har skrattat åt pillarna som kommer in i min DM.
Usch.
Gravid flickvän blir rasande. Min flickvän och jag väntar barn. Vi bor inte tillsammans då vi väntar på att barnet ska komma. Sen ska vi lösa vart vi ska bo, hos vem och så vidare. Min flickvän är 4 månader gravid och det finns vissa dofter som hon verkligen inte klarar av. Och min rumskamrat brukar ha för vana att alltid laga mat med sådana saker som luktar som just dessa. Det här gör att min flickvän blir yr och brukar spy. Jag har försökt prata med min rumskamrat och han blir alltid defensiv och menar att han har en strikt diet som han följer och att det inte är hans fel att min gravida flickvän inte klarar av doften. Jag försökte förklara att han inte har gjort något fel, men om han bara skulle kunna skippa att laga vissa specifika rätter de dagarna han vet att min flickvän är på besök. Han blev upprörd och menade att han faktiskt bor där medan min gravida flickvän inte gör det. Han tänkte inte ta hänsyn till min flickvän då hon sover över 4 dagar i veckan och det skulle betyda att han i stort sett aldrig kan laga den maten han själv vill äta på grund av sin strikta diet. Jag försökte ändå övertala honom att gå med på en kompromiss, men det gick mindre bra. Han förklarade att han inte behöver ta hänsyn till min flickvän eller mina önskemål när det kommer till hans egna matlagning. Jag tänkte att detta var väldigt otrevligt och själviskt av honom. Han svarade bara, gilla läget. Och att förklara för min flickvän att inte komma de dagarna jag anser att han lagar fel mat. Att min flickvän är min flickvän och inte hans flickvän. Nu undviker min rumskamrat mig och jag förstår inte riktigt här. Är det jag som är rövhålet? Jag tänkte att det skulle inte bli en så big deal liksom, eftersom han måste ju inte sluta laga maten helt. Bara de dagarna min flickvän är på besök.
Alltså här anser jag, sorry to say, men du är lite av ett rövhål. Jag kan förstå absolut att du vill att din flickvän, alltså så här, inte kan vara nära. Men det är din rumskamrat som betalar för att bo där.
Mm.
Han lagar sin mat. Alltså så här, det är inte som så att han gör någonting mot henne. Det är ju inte kamratens fel. Att just de där dofterna, vet själv.
Han lagar mat.
Ja, och du vet själv, alltså så här, Dorran kan också vara, när hon var gravid, känslig mot vissa dofter och sånt.
Mm.
Men då får ju hon försöka anpassa sig där. Men då får ni kanske vara hemma hos henne.
Mm.
Alltså, för visst, någon gång ibland kan han ju säkert skippa och laga maten, men hon var där 4 dagar i veckan.
Ja.
Och kräva, 4 dagar i veckan får inte du laga det här.
Aldrig
det här. Alltså, så här, han, det är hans mat.
Ja,
det är inte så att han går och gör någonting mot gravida flickvännen.
Nej.
Eller köp en bättre spisfläkt om det nu luktar. Alltså, så här, för då funkar ju inte den ni har till, liksom tillräckligt bra.
Nej, precis.
För det är ju som så att när man blir gravid så är det mycket hormoner och det är mycket liksom vissa parfymer.
Ja,
och dofter kan göra att man mår illa och spyr.
Ja.
Jag hade till exempel en så här Armani-parfym som var jättedyr.
Mm.
Och jag älskar den. Dorran tyckte den var god. Sen var hon gravid. Tyckte hon den luktade skit.
Nej, jag tycker den luktade kanel.
Ja.
Det var jättejobbigt var det. Fan i mig, jag har haft på den. Eller jag hatar lukten av kanel gjorde jag när jag var gravid.
Ja.
Jag gillar inte kanel och jag fick för mig att den där parfymen luktar kanel.
Ja.
Fast nu efteråt, jag bara, vad fan tänkte jag med den? Luktar inte kanel.
Nej, men det är ju som med alla så här gravida hormoner och sådana grejer. Och här tycker jag det är fel att kräva att rumskamraten ska behöva anpassa sig till henne.
Ja.
Hade hon med varit en inneboende i lägenheten och betalat en tredjedel av hyran, absolut, då får han väl ta hänsyn.
Ja.
Men nu är hon faktiskt bara besökare och då ska inte han behöva liksom...
Nej,
anpassa sig.
Nej, det tycker jag absolut inte.
Och sen anpassa sig någon gång ibland, absolut. Men anpassa sig 4 dagar i veckan för någon som inte bor där. Nej, det kan de tyvärr inte kräva.
Nej, det tycker jag absolut inte.
Och vi kör upp 2 tamponger i näsan eller något när
hon
går in. Liksom.
Ja, någonting sånt.
Eller bara, okej, shit, nu lagar han den här maten. Jag klarar inte av att vara här. Okej, men då går vi någon annanstans eller går hem till henne.
Ja.
Tycker jag i alla fall.
Jag med.
Hämnades på min nyförlovade sambo och min bästa kompis. Hej Doris och Christian. Jag vill dela med mig av en vidrig händelse som jag var med om. Jag och min sambo bestämde oss för att förlova oss. Och min sambo tyckte jag skulle bjuda min bästa kompis som jag inte träffar så ofta. Då hon och jag bor många mil ifrån varandra. Tilläggas kan också göra att min sambo hade aldrig träffat henne innan. Vi bestämde oss att förlova oss samma kväll då min vän var där för att dela stunden tillsammans. Det var god mat och dryck som serverades och allting var bra fram till jag lämnade vardagsrummet och skulle gå på muggen och sen hämta mer dricka. När jag kommer in i vardagsrummet så sitter min bästa kompis gränsle över min sambo, båda spritt språngande nakna, och min kompis, ja, lekte ryttare. Jag blir rosenrasande och skriker rakt ut och undrar vad fan de sysslar med. Jag kan poängtera att vi bor i en rätt stor stad och vår lägenhet ligger mitt i smeten där det är restauranger och pizzerier och mycket folk i rörelse under den aktuella kvällen. Nu tillbaka till det som sker. Jag tar min bästa kompis kläder och slänger ut dem på gatan från balkongen och säger att hon ska lämna lägenheten. Först vägrar hon lämna den eftersom hon inte har några kläder att ta på sig. Varav jag säger att det inte är mitt jävla problem. Det är du själv som har satt i den här sitsen. Hade du inte knullat min nyförlovade sambo hade det här aldrig hänt. Hon lämnade lägenheten spritt språngande naken och kom aldrig in i lägenheten igen. Min sambo tyckte jag överdrev när jag slängde ut min bästa kompis och naken dessutom. Jag blev ännu mer förbannad när han sa detta, varav jag kastade ringen i ansiktet på honom och sen går ut i köket och hämtar en sax för att sen gå in i sovrummet och klippa sönder alla hans kläder. På morgonen tar jag mina saker och lämnar honom. Jag har ingen kontakt med någon av dessa personer idag. Jag brukar kunna förlåta människor men vet inte om jag någonsin kommer förlåta detta. Till frågan, gjorde jag fel som gjorde som jag gjorde? Och vad skulle ni ha gjort i denna situation? Sen också, skulle ni förlåta i denna situation? Med vänlig hälsning, den elaka bitchen.
Alltså jag vet ju vad Doran hade gjort i den här situationen. Och det är ju inte att klippa sönder mina kläder utan klippa sönder min pillevink är vad hon hade gjort.
Ja, det kan ni ju fan på att jag hade. Det, alltså det där är så... Ja, nej.
Och det här
om man
är...
förlovat så de jappar. Men vad tänker de? Vad tänkte
jag vet
de
inte.
Hon ska gå på tå och sen hämta mer dricka och så kommer hon in och de... Nej.
Nej, och det här är också en tittarhistoria vi fått inskickat. Så det är någon stackare där ute liksom som har skickat in det här.
Och alltså jag lider med dig och du är ingen bitch alltså. Jag hejar på dig.
Jag hejar på dig. Men alltså, han kan kanske tro det här som en invit att vi bjuder hem din kompis. Alltså, jag vet,
ja, men du är jävla dum i huvudet. Det är han då?
Riktigt dum i huvudet. Men,
alltså, riktigt, det är det jag med arg.
Jag försöker bara sätta mig in i hans situation.
Nej, don't.
Hur tänker man där? Alltså så här.
Ja, inte alls.
Det är inte så att han försökte göra det bakom hennes rygg. För han visste ju att hon hämtade dricka
alltså,
och kommer komma tillbaka.
Arg. Jag känner att det bara brinner hela mig. Alltså.
Fatta, hon ska bara hämta dricka. Det tar liksom på riktigt kanske någon minut.
Och de har förlovat sig och bästa kompis. De ville ha bästa kompisen där för att dela deras stund och så slutar de
talat. De delar stunden väldigt.
Nej, det här var det jävligaste alltså.
Det var ju väldigt jävligt. Jag anser det gjorde ju inte fel som klippte sönder hans kläder. Det gjorde inte fel som kastade ut kläderna heller.
Alltså det var lite milt kan jag tycka.
Ja.
Jag som sagt, jag hade flippat alltså. Ja. Jag hade flippat. Gud alltså. Jag hade blivit så arg.
Ja, men alltså du är chockad. Liksom, what the fudge? Du kommer ut där och så bara någon minut senare så sitter de nakna och håller på. Det är din bästa polare. Och
hon leker ryttare på honom.
Ja. Värsta tjurfäktningen liksom.
Ja, men alltså nej. Varför gjorde de så?
Jag vet inte.
Hur kan man få för sig göra något sånt?
Jag vet inte. Han kanske trodde de var swingers. Jag vet inte, jag har ingen aning.
Oh, swing it, magistern, swing it.
Ja, och det här var då som sagt en tittarhistoria.
Och, är
det
och du var ingen bitch som sagt.
Nej, och är det som så att du kanske sitter på någon saftig historia eller kanske är med i något dilemma eller kanske har skett någonting, du kanske gjort någon hämnd eller kanske du har något roligt att berätta.
Ja.
Ta då helt enkelt, maila oss dramaochintriger@hotmail.com precis som vi heter i ett ord.
Ja.
dramaochintriger@hotmail.com. Skicka gärna in och beskriv detalj rikt vad som har hänt.
Ja.
Så kanske vi tar med just din historia i nästa avsnitt. Och där börjar vi då närma oss en timmes avsnitt och ja, det är helt enkelt dags att summera här. Vad säger vi om dagens historia, Doris?
Ja, det var jättekul historia.
Det var jätteroligt. Och det du kan göra som lyssnar, tycker du att våran podd är bra, gå gärna ner till de där små stjärnorna och betygsätt oss 1-5. Det hjälper oss verkligen supermycket och vi blir jätteglada.
Det blir vi minsann.
Stort tack för att ni lyssnar. Vi hörs helt enkelt nästa onsdag klockan
06.00. Puss och kram.